I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det blev svårt faktiskt när jag började få mycket kontraktförslag då, utomlands, pengar och man, du vet, man kom från tufft liv om man ser så, med dålig ekonomi. Så man blev ju suktad.
Ja, välkomna till AV-podden.
Tack.
After work. Det vi gör här är att vi snackar lite om jobb och sånt där. Mm. Och jag ska väl introducera dig, min gäst. Det här är Olivier Ilunga. För de som inte vet, han är en legend inom svensk basket. Jag ska inte säga för mycket, men för mig är han en av de bästa basketspelarna i Sverige.
Tack, uppskattar kärleken.
Och varit det en tid. Och har även spelat utomlands. Det ska han få gå in på lite närmare. Men jag tänkte att han passade bra för den här podden, för vi snackar av er, du vet, livet, jobb och människor som gör olika saker i livet, och det här är en av dem. Men i alla fall, välkommen. Vi brukar börja med att vi häller upp lite vino eller något sånt där, gott som vi kan smutta på medan vi pratar.
Härligt.
Och idag har vi en skön röd Shiraz. Mm. Hoppas det funkar för dig.
Ja, det
häller upp lite här.
Funkar.
Och,
så man kan slappna av och spilla lite.
Precis, kolla aromer. Du får testa det och se om det är någonting.
Ja. Doftar den också? Ja, den doftar bra.
Den doftar bra. Mm. Som varis brukar skåla lite först. Bam. Sådär. Din bakgrund. Mm. Du kommer från Afrika.
Yes, Kongo.
Kongo. Berätta lite, du föddes i Sverige?
Nej, jag föddes där i Kongo. Mm. Jag bodde där tills jag var 2 år. Mm. Min mamma gick bort. Så bodde vi lite med farmor och vår pappa bodde i USA. Mm. Vi behövde någon som skulle ta hand om oss. Så farmor gjorde det en stund. Mm. Så skulle vi flytta till farsan liksom. Och då sa farsan, USA är en lång resa från Afrika till USA. Så jag går till Sverige, jag flyttar till Sverige och kollar liksom läget och så kan ni komma efter om det är bra. Mm. Och så blev det.
Just.
Ja, så jag var fortfarande 2 när jag kom hit med mina syskon då, 3 syskon och farmor.
Okej, men du vet, vadå, ni hamnade direkt i Östberga då?
Nej, i Vällingby någon vecka och sen bodde vi i
Odenplan.
Stillehugg. Sen var det i Stondok, Odenplan, där bodde vi några år.
Mm. Men vad hände sen? Alltså, du nämnde lite att ni hade det tufft liksom. Var det ensamstående pappa eftersom mamma hade gått bort? Var det?
Exakt, det var ju farsan. Sen var farsan också tuff. Vi fick inte riktigt någon anknytning till han. Du vet, han var ju borta när jag var liten och mina syskon och så. När vi kom hit så var han också lite skadad om man säger så. Mm. Han var inte som en riktig far ska vara.
Ja.
Och det slutade med att vi, jag, mina syskon och farmor fick ta hand om oss själva också.
Ja, så farmor följde med alltså?
Hon följde med hit. Hon åkte hit med oss till Europa. Ja. Eller till Sverige. Så hon...
Men hur gammal var hon då?
Det kommer jag inte ens ihåg.
Ja, hon var gammal.
Hon var äldre. Det var inte meningen att hon skulle vara här med oss. Ja. Hon hade ju alla hennes barn i Afrika och hade saker att göra där.
Men var det så mycket ansvar föll på er, alltså barn, ja, att ta hand om er själva? Och...
Exakt, och problemet var ju också att farmor inte kunde språket, så hon kunde inte heller sätta sig in i jobbet och så. Och det var inte tänkt att hon skulle ens göra det.
Nej.
Så det blev ju mycket överraskningar och tufft att få mat på bordet och så vidare och så vidare.
Men vad är pappa då under den här perioden? Vad är pappa liksom? Jobbar han också eller är han bara borta? Liksom?
Nej, han var bara knas. Han var inte alkoholist eller något sånt där. Men han la inte tid på oss. Han lät oss vara bara. Mm. Han såg till att vi fick tak över huvudet, om man säger så. Sen allt annat fick vi se upp själv lite.
Ja. Men det är liksom, det är en historia man känner igen.
Ja.
Så att det är inte, för mig är det inte konstigt liksom, jag känner igen det du berättar om.
Ja.
Och det är då liksom, som ung kille, man försöker hitta förebilder.
Exakt.
För att liksom komma ifrån det här. Och vad hade du för typ av förebilder då liksom? Var det fotboll, är det då basket och fotboll kommer in någonstans att fly liksom?
Ja, när man lämnade hemmet då. Mm. Det var då fotboll och basket kom in och Michael Jordan började vi med då. Man försökte vara som han och man tyckte liksom han var grym och man visste om man blir så där. Ja, typ i hans nivå, för han var ju bäst. Om man kommer typ nästan till hans nivå, då kommer man ha det bra. Mm. Då kan man hjälpa familjen och ha ett bra liv.
Men alltså, hur hittar du motivation under allt det här liksom? Hur hittar du motivationen då att hålla dig på en linje som ändå funkar, som ändå har funkat för dig? Så att du just nu är en vuxen, fungerande vuxen med familj och jobb och allt så här.
Right.
Och när du berättar om din bakgrund blir man så här, shit man.
Ja, det,
alltså, vad är det som motiverade dig liksom?
Det har varit jävligt tufft. Man har haft vänner som har varit dåliga, som har fått en att göra dumma saker som man ångrar och så. Men det var idrotten som fick mig verkligen att hålla mig ifrån sånt där. Och motiveringen var ju fortfarande farmor, troende farmor. Och hon rabblade upp massa bibelcitat och motiverade liksom, om man kämpar och håller sig på rätt bana så kommer det fixa sig till slut. Om inte ni gör det, ja, man hamnar i helvetet. Och det dit vill ingen gå.
Ja, det kan vara motivation nog.
Ja, och om man håller på med kriminalitet och man gör dumma saker, ja, då försvinner man liksom in i finkan och sådär. Och det drabbar bara ens egna familj. Och det blir mer tyngd och börda och man har inte någon karriär som är kriminell liksom.
All right, jag fyller på ditt glas lite. Ja. Vi har pratat så att jag ska fylla på lite så vi kan fortsätta med en konversation.
Mm-hmm.
Och det jag tänker på, alltså vi har ju väldigt lika bakgrund. Jag också spelar basket.
Mm.
Och sådär. Och jag var också en sån här kille som fick motivera mig själv väldigt mycket.
Mm.
Eftersom man hade inga föräldrar som följde med till basketträningarna eller matcherna. Jag var den enda som vars pappa inte var i publiken, du vet.
Exakt.
Och hejade på det. Han kom en gång och jag har bilderna, du vet. För han tog bilder den gången han kom. Och det är de enda basketbilderna jag har.
Det är samma här, ifall han kom en gång också.
Ja. Så att jag vet hur det känns, men så att jag känner igen din historia. Men innan började du med basket och sådär?
Jag började med det tidigt. Jag började spela basket i årskurs 3. Då började jag började köra lite basket, så körde jag samtidigt fotboll och så körde jag liksom pingis och sådär. Men fotboll var mer som var nummer ett för mig då. Mina tvillingbröder, två år äldre än mig, de sysslade bara med basket då. De ville så gärna att jag skulle börja spela basket för att de tyckte det var kul, roligare fotboll och för oss var det närmare att träna basket än att gå till fotbollsträningar som låg en bit ifrån där vi bodde då.
Var bodde du så?
Jag bodde i Östberga.
Ah, okej, okay. The hood.
The hood, Östberga.
alla vet vad Östberga.
Ja.
Ja. Vi ska inte gå in på det.
Nej, men det ligger i alla fall nära Liljeholmen och Årsta. Då körde jag liksom, då kombinerade jag basket och fotboll under sommaren och sådär. Och det var tufft, det var tufft. Förutsättningarna för mig då var ju tufft. Alltså vi hade ju svår ekonomisk. Så det blev ju liksom att man körde först fotbollsträning. Så gick man direkt över från fotboll till basket då. Och då blev det oftast spela basket ute med bröderna och sådär. Eftersom man var ju broke, fattig.
Ja.
Så körde man basket i fotbollsskol liksom.
Ja, eller hur? Men det är det jag tänkte på. Alltså, för basket ska ju inte vara en dyr sport. Du vet. Du behöver bara ett par skor och en boll.
Exakt.
Men hur kommer det sig att du kände att det var ändå en sport som fick dig att känna dig fattig liksom?
Då i vårt område så var det inte många som spelade basket.
Nej.
Så det var ju svårt att få tag på basketbollar eller så. Men eftersom bröderna höll på med det. De fick tillgång till en boll genom deras tränare. De fick låna en boll, så då kunde jag låna den bollen och öva. Liksom.
Jag känner igen det. Jag själv spelar basket. Och ja, det låter, du vet, det låter konstigt, men det var svårt att få tag på prylar, basket. Basketbollar och speciellt de bollarna man fick tag på var ju de man hade i klubben, och då var ju läderbollar.
Exakt.
Och de kan man inte spela med utomhus, för då går de sönder. Så det var ett dilemma där liksom, ska man våga spela med sin läderboll ute eller du vet, och de gångerna man gjorde det så blev den jättesliten och så bara, det var jobbigt.
Exakt.
Och skorna samma sak, man kan inte ha samma skor inomhus som utomhus, för då sliter man på dem och så att jag känner igen dilemmat alltså. Ja, men när bestämmer du dig för att okej, bara basket, ingen fotboll?
Som sagt, där i fyran då bestämde sig våran skola anmäla sig till skoldem, eftersom många började spela basket på rasterna och alla vi var ju fotbollsspelare. Och vi tyckte det var kul, så vi föreslog till vår lärare Christer Korpi, alltså Christer Korpi. Han var då vår gympalärare som fick oss att köra massa olika idrottsgrenar då. Men i alla fall, vi fastnade för basket. Vi anmälde oss till skoldem. Då började vi köra och det gick bra. Vi körde över dem redan då. Vi alla var nybörjare liksom. Och det gick skitbra. Ursäkta att jag svor, men
man får svära.
Ja, då så du länge ursäkta att ta tillbaka det direkt.
Det här är AB. Du får se vad du vill.
Ja, men det är skitbra för oss. Vi, det slutade med att vi vann skoldem. Då tänkte vi liksom, varför inte starta ett basketlag? Hur ska vi göra det? Så kollade vi runt och då såg vi liksom, det finns en klubb som heter Söderbasket. Mina bröder spelade där också. De hade ingen årskurs 84 då, födda 84. Så då fick vi hoppa in där genom Söderbasket och vi fick heta Blue Stars, pojkar 84. Så vi började kombinera där liksom fotboll och basket också. Men fotbollen började trappas ner helt för mig då. För jag märkte att jag lärde mig basket snabbare och fångade upp saker och tyckte det var extra kul att träna själv till och med. Så då fick jag köra med 83-erna och så spelade jag med 81-erna. Såklart jag var inte bäst där, men jag kunde i alla fall klara mig.
Men var inte det så också att, vad jag minns, alltså basketen har ju alltid varit lite närmare modet och trenderna och sådär. Det har varit lite mer spännande med basket, vet, Michael Jordan, NBA, alla rappare. Så att det känns som att för en ung kille i, typ, i Östberga, att det är närmare att dra sig till basketen till fotboll. Liksom. I alla fall under den tiden.
Ja, det är bra att du tog upp det. Såklart det är en del av, det var en del av grejen att basket var ju oftast, är fortfarande trendig sport. Man snackar mycket om Jordans skor och Kanye West skorna, Yeezys skorna,
LeBron James,
alltså det finns
Kobe.
Många och man kan hålla på hela dagen om man ska ta upp alla namn. Men som du sa, just då när jag började spela, då var det ju populärt med N1 mixtape kom upp. Mm. Och alla de här streetball-turneringarna man började spela i, runt i Stockholm, i Slussen Arenan, till Centralen man började spela där. Och det var så mycket hype runt hela grejen. Det var mycket folk som kom och kollade, det var roligt och man träffade nya människor. Så basket var mer underhållande än fotboll, och man kunde spela mitt i Slussen. Mm. Alltså basket då. Det fanns ingen fotbollsplan där eller någon sånt där. Mm. Så då alla som spelade någon typ av idrott kom dit och spela. Mm. Så det spelade ingen roll om man spelade basket eller fotboll eller hockey eller så. Så alla var ju där. Det var the place to be.
Mm.
Men det också var en extra motivering och kick att man ska vara bra. Man ska liksom spöra den andra och skina lite. Och på så sätt var det roligt.
Ja, det är en actionsport liksom. Och väldigt underhållande. Ja, men vi spolar tillbaka lite, eller vi spolar fram lite i tiden och ser vi så här, okej, du har spelat några år och vilken klubb är du spelar för? Vi ser så här, i tonåren, du vet, när du börjar verkligen spela på allvar, vilken klubb spelar du för då?
Det var fortfarande inom Söderbasket.
Söderbasket?
Ja, jag spelade det ett tag.
Det var medan 08 bildades, eller?
Exakt, det var då vi hade 08 Alvik Stockholm.
Mm. De som inte vet, 08 var Stockholms premiärlag. Det var alltså Alvik Basket och Söderbasket som gick ihop och bildade 08 Stockholm.
Blackeberg också var det.
Blackeberg också. Mm. Så att de stora Stockholmsklubbarna gick ihop och bildade det här superlaget då, som hade sitt säte i Fryshuset.
Mm.
Och underhållningsfaktorn var ju enorm och du vet, det var ju basketfest liksom.
Och
Olli var en del av det liksom.
Ja, det var grymt. Alltså, det är... När jag tänker tillbaka till de tiderna, det var ju, det är stor skillnad om man jämför nu. Eller inte, jag ska komma in lite djupare på det sen. Men, men då var det en grej. Alla ville ta sig till en baskethall på fredagar eller tisdagar, för då hade vi match. Ja. Arenan var fullt och det kokade. Men i alla fall, det var då den perioden jag blev... liksom, typ proffs.
Okay.
Ja, kontraktförslag började komma från utlandet och USA. Mm. Men samtidigt man hade skola också som man skulle sköta. Så.
Sköter du skolan?
ja, det gjorde jag, men det var knakigt om man säger så. Mm. Det blev svårt faktiskt när jag började få mycket kontraktförslag då, utomlands, pengar och man, du vet, man kom från tufft liv om man ser så, med dålig ekonomi. Så man blev ju suktad och just skoltänket, tankarna blev ju mycket mindre än vad det var innan. Mm. För jag visste liksom att när jag bara säger kör så har jag kontrakt med en massa pengar.
Ja,
men nej, jag bestämde mig ändå att gå ut gymnasium först innan jag skulle ta mitt första proffs.
Ja. Vilket mycket klokt var. Men jag tänker så här. Det som jag vill komma in på också innan vi tar det här andra, du vet, vi kommer dit, basket i Sverige idag. Jag vill höra om din proffstid. Du var ju proffs, det är väldigt få som har varit proffs utanför Sverige.
Mm, mm.
Hur kommer det sig att du ens kommer utanför Sverige? Liksom? Vem introducerar idén?
Ja, som sagt, min historia, man kan, den kan bli lång. Mm. Den kan vara jättelång.
Vi har alltid i världen. Ja. Klockan är bara... Klockan är upp. Det här är AV.
Ja. Jag började spela i sådana här U20-landslag och juniorlandslag och så vidare. Det var då lite folk började höra om mig. Visste vem jag var. Så.
Mm.
De här grannländerna, vi hade nordiska mästerskapsturnering med Söderbasket, alltså. I, som vi hette då, Stockholm Capitals, då spelade man turnering mot nordiska länder liksom.
Mm.
Det var också då folk började veta lite vem jag var. Vid 16, 17, 18 års åldern så började man spela mot herrar, som jag berättade tidigare också, att jag kom in i A-laget och så vidare.
Mm.
Då man är en talang så. Så fick man en inbjudan till herrlandslag och massa läger och sådär.
Mm.
Så innan jag började spela med herrlandslaget, seniorlandslaget.
Okej, vänta. Så innan du blir proff så spelar du för landslaget Sverige?
Yes.
Oh shit, det visste inte ens jag. Okej, hur känns det att representera Sverige liksom? Helt plötsligt.
Det var grymt. Det var kul, det var spännande resa. Alltså jag spelade innan med U20, så U20-landslaget då. Det var ju kul. Man var mindseten när man spelade liksom, det var ju dominera. Så det var ju kul att se olika typer av motstånd i olika länder och så. Det var kul, men jag fick inbjudan till herrlandslaget. Det var också på en annan nivå. Bara att komma dit och vara ung, var så mycket yngre än dem. I 17, 18, 18, 19. Och gammal var jag, och de var ju män. De var riktiga män. Och, men man hade ändå attityd, rätt attityd om man säger så. Man skulle inte vika ner sig för någon. Alltså basketmässigt. Och man skulle se till att de har respekt för en, även fast man är ung. Jag tror att den tog mig jättelångt i här landslaget.
Men hur är attityden i svenska landslaget? För alltså, vi snackar om ett lag som inte är så rankat, så högt rankat i Europa. Men ändå, de gör sin grej liksom. Hur var din attityd? För det måste ändå kännas som ett tag. För att jag känner att du var en spelare som var så mycket mer än det svenska landslaget. Och att ändå komma upp där och känna deras tak. För att man får inte glänsa för mycket, har jag förstått. Svenska landslaget. Hur hanterar du det och hur hanterar de dig? För att du var en spelare med jävligt hög potential. Som ditt potential var mycket högre än svenska landslaget. Så hur kunde du liksom ändå hantera det där? Att vara i en viss ficka, men ändå känna att du kan må högre?
I början av landslaget, när de kallade in mig det, när jag var ung och så, så var det att jag var tvungen att visa att jag klarade av det. Att kunna spela med de äldre. Sen blev det liksom att man spelade träningsmatch, då ska man visa att man klarar av att spela mot det motståndet liksom. Jag tror jag hade lite tur. Vi var ju dåliga, och oftast vid den tiden då jag började spela i herrlandslaget så var det mer äldre spelare som var med. Och så de unga var inte med där. Jag var liksom barnet som var med. Och när vi började torska matcherna så fick jag komma in när det var några minuter kvar i början där. Och då körde jag över dem, alltså då körde jag över motståndarna. Det var ju mitt mål, alltså jag var så hungrig, du vet. Bara jag fick lite chans, jag tänkte jag ska äta upp han. Alltså, det spelar ingen roll om man spelar NBA eller i högsta ligan i Europa, han ska få se att, alltså jag kommer visa han. Och som sagt, jag var ju känd för min dribblingsteknik i Sverige och så. Så jag körde mina moves, mina finter liksom, och det gick in. Jag fick in dem där. Och det var precis så det började hända saker. Helt plötsligt, vi spelade en turnering i Italien. Och de hade ju OS-spelarna, NBA-spelarna. Liksom. Det var ju Italien fortfarande då, toppland i Europa.
Ja,
likadant där. Direkt när jag kom in, jag gick direkt mot deras första starting point guard. Och jag fintade bort honom till läktaren. Alltså. Ja, han stack och folk var helt fascinerade, för jag var ju ung. Och de blev så här, wow, den här killen är verkligen någonting. De såg någonting i mig. Och det var inte bara den finten, men det var ju det som kännetecknade mig. Men under hela matchen så spelade jag bra. Och då fick jag mer förtroende också från tränarna, och jag fick ju spela mer. Det var inte bara de här skräpminuterna då.
Men hur blir du kontaktad av proffsligorna i Europa då?
I början så hade jag ingen agent, eftersom jag var så ung och jag visste ingenting. Så för mig det var ju mer bara jaga dem, slakta dem och ha skoj liksom, ha kul. Så kom de ner till mig, direkt till mig liksom. och började prata med mig och började se saker. Och jag var liksom så här, wow, grymt, det här laget i Italien, det är i Tyskland och Grekland och Frankrike och så. Det var ju bra nationer. Mm. Men jag vet ju också att det kommer med kontrakt.
Ja, precis.
Och det var där det blev lite så här, hur ska vi ta oss till väga? Liksom, jag kan inte regler. Och jag vet att klubbar kan lura en och låsa en. Och jag och mina bröder var oerfarna, för det var min familj som är mina kontakter.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Efter, om man säger så, sambandet av det, så kom det agenter också. Så det var ju...
Men signade du med någon agent?
Ja, till slut så tog jag en agent, en italienare, som förhandlade åt mig. De kom ju till Sverige och träffade med familjen och sådär. Vi var ute och åt. De berättade med deras vision utav mig och deras planer. Och klubben Benetton TV också, vad de hade för vision och mål med mig. Så ja, det var...
Men hur gick det då?
Det slutade med att jag valde Italien. Första ligan Serie A i Italien. För Benetton TV. De hade Europas bästa coach. Ettore Messina heter han. Och de ville att jag skulle signa 5 års kontrakt med dem. Med mycket bra pris. Och så berättade de liksom, gör du det här ungefär, så kan du komma till NBA. För vi har många scouter som kommer till oss och så. Då kände jag liksom så här, 5 år. Då klubben måste betala för mig att gå till NBA-laget, eller så måste köpa ut mig. Och det var ju stora pengar de snackade om. Så jag ville inte ha 5-årskontrakt. Jag ville ha 3 plus 1 eller 2. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev på. De här plusen, det innebär att man skulle förhandla. Om man ska fortsätta där eller gå vidare och så. Så jag ville ha den där lilla lyxen i mitt kontrakt. Och ja, det fick jag. Agenterna såg till att jag fick det.
Men blev det nog NBA-påknackningar eller?
Ja, jag var ju... vi spelade ju tennismatchen mot NBA-lag. Och jag var ju på sån här Europas största camp för ungdomar, liksom talanger som skulle komma in i NBA. Och så. Men längre än så blev det inte.
Och vad beror det på? Liksom, är det representation eller känner du att din talang inte räckte hela vägen? Eller?
Det var mycket, det började komma mycket skador. Jag hade grova problem med senorna i höfterna. Båda sidorna av höften. Alltså höger och vänster ben. Som gjorde så att jag hade svårt att träna. Jag kunde inte springa max eller hoppa max. Jag fick ont varje träning. Efter träningar. Och det var bara jobbig hela första säsongen. Och plus, jag var ju en rookie då. Jag var ju 19-20 när jag kom till Italien. Och vi spelade i Euroleague, Champions League i basket. Största ligan i Europa som man kan spela i, närmast NBA.
Ja, precis.
Och vi hade ju grymma spelare. Alltså grymma, vi hade NBA prospect som skulle vara nummer ett, stor kille. Vi hade italienska landslagsspelarna där, vi hade franska landslagsspelarna där och vi hade grymma amerikaner som hade varit i NBA som var utmanade. Så vårt lag, klubb, allt, det var bara på annan nivå. Så det var ju sjukt grymt upplevelse för mig hela det året. Så allting var nytt. Vi spelade ute i Euroleague och ja, det var bara grymt. Men
hur länge var du där? Var du bara ett år eller?
Två.
Två år, ja.
Så det som var dåliga, det var ju liksom att jag fick inte spela mycket matcher alls. Vissa matcher fick man stå över. Vissa matcher man kom in få minuter. Och någon match, enstaka matcher, och där fick man spela. Och jag tror lite också min attityd var att jag var bra, för det gick jättebra för mig på träningarna där också. Såklart, det är vissa träningar gick dåligt, men det gick jättebra för mig. Jag kände att jag behövde få spela mer och få mer förtroende. För tränaren, den här Europas största tränare, han hade, för mig hade han en dålig taktik just mot mig för att få mig att utvecklas. Han försökte mer bryta ner mig, om man säger så. Han var ju, snackade mycket med mig och begränsade mig. Och han, den andra italienare som var rankad att bli första val i NBA, han var ju så här, wow, you the man och så. Han var det, men han var grym. Alltså han är lång, han kunde dribbla, skjuta och sådär. Men jag och han, vi hade två olika spelstil. Jag tror också, om han hade fokuserat på att ta samma attityd mot mig, tror jag det kanske skulle ha varit annorlunda. Det är svårt att säga.
Ja, alltså tränare är ju viktigt, liksom.
Ja, det är viktigt.
Och det är ju det vi snackar om. Alltså motivation, ha bra folk runt omkring sig. Det är ju det som leder till framgång, liksom. Det är inte alltid bara talang som räcker hela vägen.
Exakt.
Ja, okej, så du spelar där och sen kommer du tillbaka till Sverige, eller?
Ja, jag opererade mig. Jag kom till Sverige och opererade
det
mig.
Det blev operation, alltså?
Ja, det blev så. Ja, både efterna. Det gick inte, alltså. Jag var tvungen att göra någonting. Jag kunde inte spela så här. Jag hade ont och sen vi försökte med olika grejer. Röntgade, stretcha och så jag hade det ett tag, liksom. Så sommaren efter en camp i Italien då, så opererade jag mig, båda sidorna. Och var lite borta under sommaren och så. Och då, efter det så åkte jag tillbaka till Italien. Och då sa klubben liksom, du behöver spela nu. Vi vill att du går till andra liga, ett lag i Italien då, och spela där. Och så.
Få lite mer rutin.
Ja, få lite, exakt. Och jag tänkte så här, nej, kom igen nu, fan. Jag är bra för det, jag vill inte göra det. Alltså, ger ni mig en chans, jag ska visa er. Så sa han, ja, vi tror på det, men kolla här. Så tog vår klubbägare fram papper, liksom. Han hade alla talanger som var nära att komma till NBA. Alltså deras namn stod på en lista så här. Och så var mitt namn där. Han bara, kolla här, här är ditt namn. Jag bara, okej, jag ser. Han bara, men kolla på din statistik. Så såg det så här, typ så här, 0-0-0-0-1-2-0-0-0-0.
Och du hade ju inte spelat så.
Exakt. Så han bara, ser du vad det är? Han bara, det är för du inte spelar. Du behöver spela. Och så att jag, nej, jag håller med dig. Jag behöver spela, men jag vill inte spela liksom i en sämre liga. Lägg mig i samma liga i sådana fall. Fast kanske sämre lag. Och då sa han, han ska försöka få ihop det och sådär. Så sa han till mig, ja, men det finns ett lag i Cypern som kan ge dig jättemycket pengar och bla bla bla. Liksom. Så. Då sa han, nej, jag vill inte ha det. Jag åker hem och spela istället. Jag åker hem och spela. Jag har familj där och flickvän och sådär. Liksom. Good life. Och sen kommer jag tillbaka sen.
Ja.
Ja, det var så det började.
kom du tillbaka?
Ja, jag kom tillbaka och avslutade säsongen där.
I Italien?
Ja, i Italien. Vi hade fått en ny coach. David Blatt, han som coachade Cleveland Cavaliers förra säsongen innan de hann. Vi hade han, och han var ju helt tvärtom jämfört med andra coachen. Men då hade vi redan pressat att vi skulle vinna och sådär. Så han kunde inte heller gambla på mig. Så det blev nästan liknande situation. Så då efter det så nej, jag ska spela i annat land. Så.
Men vad gick du vidare då? Vilket land gick du vidare till?
Jag var i Tyskland, i Ulm. Ulm heter laget. Ulm. Liten så.
Okej. Och hur gick det där?
Det gick bra. Tyska ligan, det var lite skillnad från tyska ligan till italienska. Tyska var lite mer teknisk och de liksom skulle spela lite mer likt amerikansk basket. Och det passade mig bra. För jag gillar att spela mer så här teknisk basket och det ska ha fart och lite action. Så det gick bra, men då kom ju nästa skada.
Okej.
Ja, så då var det igen.
Vad var det då?
Nästa skada var knät.
Dödens skada.
Exakt, inom basket, knät. Och jag fick åka hem. Jag går med sån här stor skena en lång tid liksom, fick jag inte spela och så. Så var det fram och tillbaka. Och okay. Utom man spelade lite.
Blev skadad.
Skadad, åkte hem. Körde rehab, spelade här. Och sen åkte ut. Och ja. Så,
jobbigt.
Så har min karriär varit. Tyvärr.
Ja, men det
var bra också.
Det är ju det. Alltså, sport är ju. Folk glömmer bort. De ser ju bara glamouren. Men baksidan av sport är ju att kroppen egentligen inte pallar. Man måste ha tur. Man måste ha tur. Och det har jag märkt liksom, i många spelare. Så här, jag känner jättemånga talanger som bara på grund av en skada liksom, har varit tvungna att lägga ner. Det är ju inte... Det är, liksom, det är så det är. Men hur ser du på basket idag? Det är 2017 och AIK
yes, sir.
Har valt att gå in i basketgamet. Och startat en basketklubb. Och för mig var det så här, wow, vad känner du? Jag känner att det kan vara en ny era, vad känner du?
Det är precis vad det är. Ja. Det är ju andra säsong nu och det är inte bara AIK. Det är de där stora svenska klubbarna som alla känner till. Det är Hammarby, det är Djurgården, det är AIK. Alla har startat en basketsession. Vi krigar allihopa. Hammarby är ju andra serien nu så de är inte samma. De har inte samma mål och vision just nu i alla fall.
Att komma men de har igen. Rätt mycket publik?
Det har jag ingen aning om nu faktiskt.
Alltså inte Hammarby basket, men man tänker på Hammarby som klubbhelhet har jävligt mycket support.
Så. Ja, verkligen.
Och det har ju AIK också. Hur har det liksom betalat sig kan man säga?
Jo.
För dig och klubben och sådär.
Det är som att bli kär igen om man säger så. Det är som att träffa den rätta flickvännen. Som man träffade en gång i tiden. Och om man säger så. Men i alla fall, det var grymt. Det har varit grymt. Det är grymt fortfarande. Det, stämningen har kommit in i basketen som inte fanns här tidigare. De har AIK och Djurgården och så där har tagit med sig lite utav fotbollsklacken och hockeyklacken och sådär. Så vi båda klubbarna, mer AIK, har fått grymma supporter. Vi har supporter på borta matcher som sjunger och gör pappersregn och stämningen, alltså läktaren gungar liksom. Så jag gungar med dem också fast på plan.
Men alltså okej, så publiken är bättre, känns det bättre känsla på läktaren liksom?
Ja, absolut. Det har blivit mycket bättre. Jag ändå spelar här fram och tillbaka ett tag och så. Jag har sett publik, jag spelar SM-finaler, vunnit SM-finaler, förlorat. Och publiken, de har blivit snäppet bättre när det kommer till final och sådär. Då är det bra, men under grundsäsongen så är det som att vara på bio nästan. De är tysta, de klappar då och då. Man hör dem prata, men inte mer.
Men vad beror det på? Kommer AIK förändra det?
Jag hoppas det.
Och Djurgården. För att det känns som att man... det finns ett potential. Folk älskar basket. Men man har inte hittat den här rätta formen. Att få folk att verkligen intressera sig för svensk basket. Men alla ingredienserna är där. De unga är jätteintresserade. Det finns hallar. Alltså nu, marknadsföring är ju mycket enklare än vad det var förr.
Oh, yes.
Du har social media liksom. YouTube. Mm. Alltså, jag förstår inte, vad kan problemet vara liksom?
det är tid. Det är folks tid och det kostar pengar. Klubbar, de har pengar kanske, men kanske inte så mycket som man kan anställa många som kan jobba med marknadsföring.
Men jag har en teori. Mm. Att Sverige är väldigt mycket för föreningsliv.
Yes.
Och föreningslivet är statssponsrat. Mm. Och därmed behöver man inte vara hungrig. Utan har man medlemmar så kommer pengarna in. I alla fall.
Okay, ja.
Man behöver inte ha någon framtidstänk. Liksom att den här spelaren ska vi investera i. Och så om några år ska han komma tillbaka. Ska vi sälja honom. Och så vidare och så vidare. Och trada hit och dit. Mm. Utan pengarna kommer in. Har du 100 medlemmar så får du x antal kronor för varje medlem. Och så man rekryterar bara. Mm. Och så när de är 18 talanger eller inte och går vidare. Då rekryterar man nya och så vidare och så vidare. Och så har man så eldsjälar som hoppar in. Du vet, man anställer inte proffs. Utan det är eldsjälar, folk som bara, men du vet, jag gör mitt jobb. Och sen efter så tycker jag om att jobba med ungdomar. Och det tänket tror jag svensk basket måste sluta med. Man måste börja tänka lite mer business och företag. För att annars kommer vi ju stagnera och fortfarande liksom. Och det tror jag, och där tror jag AIK kommer in.
Exakt.
Med deras tänk, eftersom de är en proffsklubb och har varit det länge. De tänker framtid. Den här spelaren, vi bygger upp han nu, han är ung. Men om några år kan vi sälja honom till en större klubb i Europa, få tillbaka pengar, investera de pengarna i andra spelare och så vidare. Det är en helt annan motor som driver liksom.
Exakt.
Och det är det jag är glad för. Men som sagt, tiden börjar gå, vi snackar på, du vet, det här kan man göra hur länge som helst.
Yes.
Men jag tänker så här, just nu är du en familjefar.
Ja.
Som spelar basket och har ett heltidsjobb.
Yes, sir.
Berätta, hur får du ihop det?
Jo, hur man får ihop det innebär att man sover inte. Nej, jag skojar. Nej, men det är typ så nästan. Att vara en pappa nu till min lilla dotter och så. Det är grymt. Det är det bästa jag har gjort. Det är så mycket kärlek och det är så kul. Samtidigt det är tufft. Man sover inte vissa nätter sover man bra. Och samtidigt man måste jobba och liksom få ihop de andra bitarna. Det är tufft, det är precis som du säger. Just nu har jag inte fritid. Jag träffar inte kompisar så ofta. När jag träffar dem, de får komma till mina matcher typ. Det är typ så. Annars så gör jag inte mycket mer än det, precis som du rabblade upp. Är farsa och jobbar och tränar liksom basket, spelar basket.
Men hur mycket brinner du för basketen idag, om man säger så? Alltså, och hur är det med skador och sådär? Hur känner du?
Kärlek för basketen är stort. Jag har svårt att släppa det. Och det är inte som jag är dålig. Jag är fortfarande bra, jag gör fortfarande grymma grejer för er som inte har varit och kollat på basket. Så då måste ni kolla så får ni se själva vad jag kan göra för er. Underhålla er på en annan nivå. Men nej, som sagt, jag brinner för det, det är kul. Där AIK-grejerna har motiverat mig ännu mer nu igen. Jag ska se till, jag och mina lagkompisar, det är inte bara jag det hänger på såklart. Se till att AIK spelar i högsta ligan. Klubben har rätt vision. Precis som du rabblade, de är ju riktigt proffsiga. Ta hand om unga spelare, ta hand om oss. Äldre, de håller på med sociala medier. Och vi har ju basen där. Vi har fotbollen och hockey som hjälper oss att komma ut i marknaden också. Och att såklart att vi har AIK-märket på bröstet, det säger mycket också. Mycket kärlek och mycket kraft bakom det där märket. Och vi har bra spelare, coacher. Så absolut, jag tror vi kommer komma upp är 99,9% säker på att vi kommer komma upp till första ligan. Och det handlar bara om att vi ska behålla båten flytande och framåt liksom, så att vi kan börja flyga med det.
Ja, vad heter ligan som ni spelar i nu?
Superettan.
Superettan. Så yes. det är som fotboll alltså, man har en superetta.
Ja.
Det är du egentligen division 1, eller?
Ja, mitt emellan division 1 och första ligan liksom.
Okej, och vad krävs för att komma upp till första ligan?
Vinna superettan eller komma sämst tvåa.
Men alltså vann inte, hur kommer det sig att ni inte har kommit dit än? Era klart har ju toppat.
Ja, vi är inte klara än. Säsongen är inte klar. Vi har...
Är det första säsongen?
Nej, det är andra.
Vad hände första säsongen?
Man var tvungen att börja division 2.
Ah,
man får
okay.
inte börja högt ligga direkt. Liksom.
Okej, okay, så ni har ändå avancerat?
Ja, vi har avancerat. Okay. Och för säsongen så var vi obesegrade.
Mm.
Vi körde över allt och alla. Djurgården, Hammarby, vi körde över dem. Så vi, som du sa, vi har ju toppat. Liksom. Vi ska vara bra.
Mm.
Skador. Jo, skadorna fortfarande för mig har kommit och gått. Men det har inte varit lika stora skador.
Har du några metallbitar i kroppen?
Nej.
Bra. Nej, det där det brukar vara. Har man en metallbit i snäll?
Ja.
Ja, men... ja, så basketen präglar fortfarande ditt liv.
Yes.
Och präglar fortfarande din familj, kan jag tänka mig. Det är en stor grej i din familj.
Ja.
Men om man tänker så här, vad skulle du ha gjort utan, vad skulle du ha gjort istället för basket? Eller om det inte fanns någon basket i ditt liv, vad skulle du ha gjort då?
Uff. jag tror jag antingen, det låter hemskt, men antingen skulle jag blivit en idiot, alltså kriminell eller något sånt där.
Mm.
Eller så skulle jag hållit på med andra sporter.
Ja.
Alltså för sig, jag tog ju ett tidigt val i tidig ålder, om man säger så.
Ja.
Jag valde ju idrott. Det var ju roligare än att hålla på och busa och så.
Mm.
Så jag tror jag slår hårt på mig annan gren.
Som sagt, alltså sport räddar ju många barn från, eller många ungdomar från förorten. Och det tycker jag är jättebra. Det enda som är synd är att basketen som faktiskt har engagerat så många barn och ungdomar från förorten inte har lyckats öppna det där taket så att de faktiskt kan ta sig vidare.
Det...
Men du har ju haft utbildning och det var det jag ville prata om. Du är faktiskt IT-tekniker.
Jag är mer än det, bro. Jag är en systemutvecklare.
Systemutvecklare?
Yes.
Bara den saken.
Ja.
Berätta, alltså, sånt där är viktigt. Alltså, okej, det är inte bara basic. Liksom, för att det är ju viktigt för ungdomar att veta, liksom, okej, sport är bra. Men som du har berättat här, det är mycket skador, ingenting är garanterat.
Exakt.
Det enda som garanterar någonting i livet egentligen är utbildning.
Mm.
Och hur motiverades du att ändå satsa på din utbildning med den talang du hade? För att du hade lätt kunnat bara, skit i utbildning, jag är grym på basket, jag ska bli proffs.
Exakt.
Vem var det som liksom ändå fick dig att satsa på båda?
Det var ju min och min familjs beslut. Vi vet ju, alla vet att idrott kommer med skador. Man kan ju vara hur grym som helst och kan man skada sig och inte kunna spela i tidig ålder eller liksom när man inte har hunnit tjäna tillräckligt med pengar för att kunna investera.
Mm.
Då har man åtminstone ett gymnasiebetyg, alltså minst.
Mm.
Då kan man kanske få någon typ av jobb som är all right då.
Mm.
Och sen också kunna ta sig vidare, blir inte lika mycket studier då.
Mm.
Så det var det vi hade i tankarna först. Vi tänkte också ifall att någonting börjar hända eller ifall någonting händer, vad gör jag då? Ska jag börja om gymnasium när jag är 23 eller whatever?
Precis.
Min ålder skulle vara. Det går ju inte, det vill jag inte göra.
Mm.
Så det var då jag sa till klubbarna liksom, jag kommer inte förrän jag är klar med min gymnasieutbildning.
Mm.
Och varför jag inte valde heller att åka till USA och spela i college och sånt där, det var för att vi behövde pengar, min familj. Så jag vet, okej, jag får någon typ av bra utbildning här ändå, och sen efter det så kan jag tjäna pengar.
Precis.
Ja, så det var det jag gjorde.
Du har ett klokt val alltså, för att det är många talanger som tittar tillbaka idag och bara, okej, det funkar inte med sporten, vad gör jag nu?
Right.
Och det är samma sak, det händer överallt, det är musik och egentligen all sorts underhållning, för det kräver så mycket tid.
Ja, exakt, det är inte dans på rosa. Att vara proffs, eller även fast man älskar det och brinner för det, det är jättetufft. Alltså, man lägger ner enormt mycket tid på det. Men man lär sig mycket av det också. Det får man mycket, så, som sagt.
Det är ju en passion. Man får ju en slags kärlek för livet som är väldigt svårmatchad. Liksom. Mm. Att ha någonting som man vaknar varje morgon och känner så här, det här ska jag göra. Så.
Mm.
Och det, de som inte har det, jag vet inte hur de lever. Liksom. Jag har alltid haft det.
Ja.
Jag har haft det både inom sport och musik.
Ja, exakt.
Så att, jag vet exakt. Alltså, din historia är djup och vi hade kunnat gå ännu djupare.
Oh, yes. Oh.
Men som sagt, du är familjefar.
Mm.
Du har ont om tid.
Mm-hmm.
Det är säkert matcher i helgen.
Oh, yeah.
Olivier,
mm-hmm.
Det har varit grymt att ha det här.
Tack.
Jag vet att du har... Du är dyrbar, din dyrbara tid som jag snor lite av nu. Jag uppskattar det. Det här är AV-podden med Andrew och Olivier kanske vill säga någonting innan han går. Eller vill du göra någon shoutout? Du brukar göra lite shoutouts, vet, för vi är ändå hiphop egentligen från början.
Ja, oh, det är den. Alltså, det...
Så att om du har några shoutouts så bara kör dem.
Shoutout till alla mina grabbar som lyssnar på det här. Ni vet vilka ni är. 2-5. Ni vet. Och... Ja. Ja.
Shout out till AIK, hela laget.
Yes sir, AIK Basket.
AIK Basket. Där.
Om ni inte har hört om oss, kolla upp oss.
Ni kommer att höra snart.
Mm.
Ja, jag vill tacka alla lyssnare som tar sig tid att lyssna på min podd. Som sagt, det här är AV-podden. Det vi gör är att vi tar det lugnt, chillar, tar ett glas och snackar livet med människor från alla olika hörn av världen.
Mm.
Och livet och livssituationer. So the head of Andrew, I'll be put then, signing out. Let's go.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.